Gott folk och härliga lyssnare, det är Elitloppsvecka och här är podden för att ge er tankarna inför kommande storhelg där vi ringer upp nyckelkusken nummer ett, Örjan Kihlström. Här är Travpodden med avsändare Gambling Cabin.
Ska det bli en svensk seger eller vad är frågan om?
Dags äntligen för Elitloppshelg, även om det blir en mycket speciell helg såklart, David, det där har vi pratat om, men nu är den äntligen här.
Ja, nu är den här och det är bara att konstatera, som jag har sagt många gånger, att det är klart att känslan inte är som den brukar vara. Men det är något annat, det är något väldigt kul i en ganska begränsad vardag med tanke på läget vi är i. Så att jag är väldigt nöjd över att den körs och utformningen. Så vi har pratat om många gånger med kvällstrav lite grann, eller eftermiddag/kvällstrav på söndagen, med tanke på att man inte kan vara på plats. Happy.
Verkligen. Och vädret har du sagt tidigare att du bryr dig inte lika mycket när du inte kan vara på plats. Men det är ändå härligt med den prognos som vi har inför helgen, för det borgar ju ändå för fina travtävlingar.
17-18 grader, bra väder på lördag, ytterligare några grader varmare på söndag med typ upp mot 20, strålande solsken. Och det blir ju roligare tv-bilder också när man ser att det liksom är lite stämning på Valla. Eller stämning ska jag inte säga, men lite stämningsfullt väder, så får jag säga, på Valla.
Tror du att man kommer i tv-sändningarna lägga in publikljud i bakgrunden så att man ska tro att det är folk där?
Jag vet inte. Jag har faktiskt tänkt mycket på hur de ska lösa vissa bitar. Det är rätt svårt att bildproducera ett lopp så här med tanke på att arenan är tom. Utan hur man ska lägga upp det. Om man kanske lägger upp de här en minut i startlåten. Kanske man lägger upp i tv. Jag vet inte. Det finns många lösningar och det är skönt att inte jobba med det längre. Utan då blir man bara serverad. Så får man ju tolka hur man vill. Men det är deras jobb att se till att förmedla någon form av elitloppskänsla såklart för oss tv-tittare.
Ja. Helt klart. Och det blir strax fokus på just Elitloppet såklart i den här podden. Men innan vi kör igång det, David, så måste vi surra lite grann om Lutfi Colgjini. Vad har vi på Colgjini?
Ja, vad har vi inte på Colgjini? Detta att säga inom travet.
Vad har vi inte på Colgjini?
Nej, men att han tog sin 2000 kuskseger är ju väldigt imponerande. Inte att han tar 2000 segrar, utan sättet han har tagit 2000 segrar på. Jag menar, hur många av de här 2000 segrarna har han inte varit uppfödare till? Eller typ ägt mamman eller pappan? Alltså liksom allting. Om Lutfi Colgjini är i Rom så bär alla hans segrar nästan, men 90% kanske, till Rom liksom. Det finns en Lutfi Colgjini-prägel över alla dem. Mm. Sen är förmodligen den som har vunnit 2000 segrar med störst segermarginal i snitt också.
Ja.
Men just att han har gjort det med egen tränat i första hand, eller framförallt egen uppfött och någon koppling till föräldrarna, det är ruskigt imponerande och det är ingen annan som är i närheten av det. Sen blir man ju lite less på folk, tycker jag, att Lutfi Colgjini, det är en färgklick, säger folk. Snack om att underminera honom som person. Jag menar, han är en utav kanske den viktigaste personen i svensk travsport sista 20 åren. Inte bara för det han gjort på banan, men även utanför, med i sommar i P1. Och det är väldigt svårt att bli inbjuden där. Och lite andra grejer. Så att, grym insats för svensk transport. Glad att han nådde sina 2000. Men framförallt väldigt glad att han fortsätter köra.
Ja, och det är det som snackas lite grann om. Att han ska lägga körhandskarna på hyllan. Nu har jag förstått också att sönerna har haft något ord med i leken där också. Sagt att han gärna ska fortsätta att köra. Han har ju sagt att jag kommer dra ner och så vidare. Men det är ju härligt att ha honom i loppen.
Ja, jag läste också Expressen här nu under eftermiddagen att sönerna har tjatat på mig. Alltså jag menar Luddes ord när det gäller bojkotter eller vad han ska göra.
Fan vad man älskar hans bojkotter ändå.
Det finns ju inga som man tar så lättvindigt på, ursäkta Ludde, men så är det ju. Man vet ju att det är väldigt mycket i stridens hetta han säger grejer, och jag har även haft, tycker olika som Ludde i många frågor och kommer göra framöver, och då blir det en diskussion ibland, men allting glöms väldigt fort. Så att det var väl också väntat att kuskkarriären som tog slut i 2000 segrar återuppstogs en vecka senare.
Kan man säga att han är motsatsen till han som vi ska ringa upp lite senare här?
Ja, på många sätt.
På många sätt.
Väldigt många sätt, och framförallt körstil framförallt. De har ju helt olika filosofier, skulle jag säga. Ludde tycker ju att det är viktigt att köra hårt med hästarna så att de utvecklas och skapar modiga hästar, har han pratat väldigt mycket om. Medan då Örjan ja, bygger upp på ett annat sätt. Aj, alltså det...
Jävlar vad jag inte vill vara utan Lutfi Colgjini, både när han har vunnit men också när han har torskat. Ja, men i intervjuer och sådana saker. Det är många som tror jag kan uppleva honom som ja, men lite småkaxig, arrogant, lite nonchalant genom media. I och med att han har den approachen lite grann. Men jävlar vilken härlig och varm person.
Ja, men det är där han kommer saknas mest, som du säger. Det är ju hans, alltså han som kusk, han medför ju att han tävlar ju mot alla. Han tävlar ju mest i loppen, får man ju säga. Det finns ju några till som tävlar väldigt mycket. Robert Berg tävlar mycket, ett par till. Men han tävlar mot alla, och det är någonting som travet har gått lite ifrån det. Alltså lite omedvetet ska jag säga, för att många blir så taktiskt skickliga så de läser loppen och kör verkligen för bästa placering i varenda centimeter av loppet. Man kan säga mycket om Ludde, men man kan inte säga att han alltid kör på bästa. Alltså, han vill ju vinna såklart. Men han gamblar hellre och vinner än att liksom, okej, okay, du får andra priset. Tar du det eller vill du köra om seger? Nej, kör om seger, säger han med en 20-åtsare.
Ja.
Ja, då blir det ju ofta att det blir fel, att man inte vinner så ofta. Så att den mentaliteten är väldigt viktig i travet, att alla tävlar och att det fortsätter vara så. Nu tycker jag att vardagstravet saknar det väldigt mycket, men däremot på stordagarna då tävlas det fortfarande bra, men inte alls samma på vardagstravet.
Vi ska släppa ämnet precis här om Lutfi. Jag vill bara tillägga det att det är ju så jäkla härligt också när han, ja, men han ska vinna, som du var inne på, med helst 50-75 meter om det går, men inte en pin som här som han kom ut med tidigt i karriären. Han nöjde sig liksom inte med att vinna med en längd, utan det skulle showas lite grann också och visa vilka fantastiska hästar han hade. Viking Kronos, Going Kronos och ja, många fler. Kul.
Mm. Vilken häst så kniper du mest med Ludde?
Jättebra fråga, David. Spontant så här Going Kronos, tror jag.
Jag håller med. Viking Kronos var före min tid. Going Kronos var, är det en av mina absoluta favorithästar. Den uppsynen han hade när han kom ut på våren som treåring, det är någonting som jag aldrig kommer att glömma. Så att, vi kör hashtag Lutfi Colgjini mot 3000.
Ja, det får vi göra, så får vi återkomma i det poddavsnittet när han är uppe i den segernivån. Nu till någonting annat som jag inte tycker är lika sexigt att prata om. Men du älskar ju ämnet. 5000 kronor var det snack om att det skulle få sättas in som maxgräns tidigare. Nu blev det inte så. Vad ska du säga om det här? Vi avhandlade det här relativt kort, va?
Ja, det är en gammal nyhet. Det är en vecka gammal, men vi har ju haft lite specialavsnitt och så vidare, så vi har inte kunnat ta upp det. Det fanns ju en risk att regeringen ville införa då att man skulle sätta in 5000 per sajt att spela för. Det skulle gälla året ut. Det skulle drabba ATG och travet väldigt hårt i form av sänkta prispengar och så vidare och så vidare.
Det förslaget älskade du inte?
Nej, det gjorde jag inte. Och det förslaget gick till remiss och det är borttaget nu. Så att jag vet inte hur begränsningen ska se ut. Det snackar om att det bara ska gälla kasino. Då kommer det kanske drabba ATG ändå. Men det tycker inte jag stör mig alls lika mycket hur det drabbar ATG på kasinofronten. Det viktigaste är att hästsporten, att det finns ett omsättningsdjup så folk som vill och har råd kan spela, kan fortsätta göra det. Mm. Så vi därmed kan föda hästnäringen. Så att den pucken kan vi lägga bakom oss. Det känns väldigt bra.
Mm. Då har vi avhandlat den punkten också. Alldeles strax ringer vi upp Örjan Kihlström. Först David, så tänkte att vi skulle ta V75 på lördagen här i lite stora grepp. Efter vi har pratat med Örjan så benar vi ner hit 1, hit 2 och så finalen av Elitloppet också.
Och V75 söndag också.
Såklart. Mm. V75s första avdelning på lördag. Vi måste ändå vidröra henne. Double Exposure. Är det helgens bästa vinnare och säkraste?
Det är helgens mest troliga vinnare, tror jag i alla fall. Sen om det är den bästa spiken eller inte, det beror på. Landar hon på 80% så blir hon väldigt mycket spelad. Då blir fallhöjden högre. Men det är klart att det känns, eller det ser väldigt bra ut på pappret. Willow Pride är ju startsnabb. Double Exposure är startsnabb. Jag tror inte Örjan behöver ladda maximalt. Han får ta över från alla. Daniel Redén sa förra veckan att han trodde hon skulle vara topp 3 i Elitloppet om hon skulle vara med där. Det här är en toppchans helt enkelt. Och det ska vi säga att omgången ser begränsad ut. Det måste vi väl säga. Alltså sportsligt jättebra, och man kan hitta säkert spelformer som är roliga, tvillingar om man gillar något vinnarlir eller vad man nu vill göra. Men V75, man ser kall ut, det måste vi väl säga. Det är väldigt stor risk att det blir låg utdelning.
Ja, vi får höra vad Örjan säger om chanserna här alldeles strax. Apropå det, Don Fanucci sätt vinner väl V75 också, David?
Ser just nu ut att bli runt 50%, borde väl gå upp lite grann. Det är klart att han har en bra chans, men han har ändå fått lite tuffa lopp. Där finns det mer incitament att gradera. Spår 8 kan ja, det kan innebära lite spår på vägen. Han kan vinna absolut med spår ändå, men ja, det är klart att han har en bra chans. Men ska man lämna in en V7 måste man vara kreativ och hitta lite minustecken för att det inte ska bli jackpot på femmorna.
Vill du säga någonting om Very Kronos V753, eller vill du hoppa till ett av dina drag i omgången?
Jag har inget direkt att tillägga i V73, mer än att Very Kronos var grym senast, som alla vet. Men jag kommer inte inleda med speak om jag lämnar in, så att det är gradering oavsett.
V75...
Vincero Gar vill jag betala för förresten. Jag tyckte han så fin ut i debuten för Goop. Barfota runt om nu, jänkarvagn. Jag vet inte hur mycket kraft han är kvar, men känslan var att han har krafter kvar, och jag tycker att han blev lite underspelad här.
Ja, jag visste att du hade någonting om V75-3 i alla fall. V75s fjärde avdelningen, här hade ju en luring som kan göra att utdelningen kan skjuta iväg lite grann i alla fall efter en förmodad blyg inledning på V75.
Ja, jag gillar verkligen ett Gorgeous L.A., Hanna Olofssons häst som körs av Oskar Jandersson. Hon var väldigt bra på Umeåker senast. Då stod hon på samma volt som favoriten i det här loppet och favoriten i det loppet, nummer 6, Caramel Hill. Nu står hon 20 meter före. Det är möjligtvis att Caramel Hill var 20 meter bättre då än Gorgeous L.A. De var 1-2 och Caramel Hill var väldigt enkelt. Men Caramel Hill är 32% här. Gorgeous L.A. är 2% spår 1. Ja, alltså jag är inte helt förtjust i att hon ska leda, utan hon ska ta ledningen, släppa till någon på tillägg som kommer tidigt och så hoppas på ryggledaren. Då tror jag hon absolut kan vinna loppet.
V75s femte avdelning, jag är lite överraskad. Du får berätta mig om du tycker att jag har fel, för jag tycker att 5 Armor Ass borde vara klar favorit i loppet. Han är inte ens favorit och inte ens nära att vara favorit, för det är nämligen nummer 6 Van Gogh ZS. Hjälp mig, jag förstår ingenting.
Ja, vi ska säga det först och främst att det är 5,5 miljoner omsatt på V75, så att sträckan är ju lite fel. Det är ju
absolut, men det är ändå ett tecken.
Det är en hänvisning, absolut. Ja. Ja, jag tycker Amor Ass ska vara favorit här och det ska inte Van Gogh ZS vara. Så att det får vi hoppas som spelare att det står sig. Då kan man kanske ta betalt på de mesta här.
Vad tror du om sjätte avdelningen? Tror du att Vikens High Yield fortsätter att rada upp segrarna?
Vi ska säga det att Vikens High Yield är inte favorit as we speak. Jag tror de skulle bli klar favorit innan det var klart. Seismic Wave favorit just nu. Jag tror och är ganska säker på att Vikens High Yield är en bättre häst än Seismic Wave. Men Seismic Wave har väl aldrig laddats av Örjan, vad jag vet, ordentligt. Och han kan öppna, så att det är möjligt att han kan hålla ut Franklin Face och därmed köra sig ledningen.
Ja,
jag tror absolut att Vikens High Yield kan slå han från döden. Det tror jag absolut. Och jag tycker att Vikens High Yield ska vara favorit.
V75-7 är Harper Hanovers lopp. En av dina favoriter ju, David, det loppet.
Ja, det är ju skitkul. Dels att det är 15 hästar och det är alltid så otroligt spelvänligt, oavsett. Nu får vi en ganska klar favorit i år i Money Viking, och det är klart att är han som senast, då har han en bra chans, men jag är ändå lite tveksam. Han gick 12-4 senast. Rent teoretiskt finns det en risk att det inte räcker det här loppet. Jag tror att hästarna på start, ett par av dem, kan låga 13 eller till och med 13-tid. Och skulle de gå det, så måste han ner på en 11-tid och då får du inte häxa på vägen för honom.
Nej.
Jag kommer gardera honom. Han kommer bli ganska klar favorit. Jag tycker det finns ett par intressanta på start. Typ 7 Vadus Wise Ass. Det är lite fågel eller fisk, men han verkar bli låg singelprocentare. Och sen kommer vi att betala för Attic Del också. Här går jag emot mina principer. Unga hästar har ofta svårare över lång distans. Han är bara 4 år. Men jag tycker han är riktigt bra och han kommer bli låg procentare här, så jag kommer att betala för honom.
Attic Del, ja.
Anmäld barfota runt om.
Jag tänkte säga. Precis säga det. Det kan ju vara en faktor, verkligen. Barfota runt om på den hästen.
Ja.
Ska vi göra så att vi ringer upp veckans nyckelkusk? Det är väl hög tid för det, va?
Ja, då slipper jag gissa om statsarbete och så vidare på de hästarna han kör. Då kan han förklara.
Ja, vi kör. Ja, hallå där, Örjan Kihlström.
Hej, hej.
Hur är läget med dig?
Läget är jättebra.
Hur laddar du inför en sån här helg? Den blir ju speciell såklart jämfört med tidigare elitloppshelger med 25-30 000 på plats. Hur tänker du dig inför kommande helg?
Man förbereds väl ungefär som vanligt. Sen blir det ju såklart lite annorlunda när vi kommer igång med tävlingarna. Det kommer väl att kännas lite annorlunda såklart, men vi får ju vara väldigt glada att vi får tävla överhuvudtaget.
Spännande hästar har du också under hela helgen här. Hur pass mycket har du tittat på hästarna du ska köra redan nu tidigt i veckan med anmälningarna?
Jo, jag har hunnit titta lite grann på det. Det har jag gjort.
Jag tänkte på en annan sak, Örjan, innan vi går in på helgen specifikt. Jag vet inte hur man ska säga, du har varit i toppen väldigt länge nu. Jag hävdar att den här våren är det bästa jag sett dig köra någonsin. Hur ser du själv på det?
Ja, det vet jag inte faktiskt. Det är nästan omöjligt att svara på. Men jag har fått köra mycket fina hästar. Hästarna har gått bra och det gör ju en lite bättre som kusk också. Det är lättare att det blir rätt och att man tar rätt beslut när hästarna går bra.
Men du är född 62. Känner du att du har varit bättre eller att du liksom märker av att du är på väg mot att fylla 60, eller hur ser du på dig själv åldersmässigt, var du är i karriären?
Nej, men jag hoppas väl att jag inte har börjat tackla av, om man säger så. Det känns väl som att rutinen betyder mycket i den här branschen, så att jag hoppas väl att jag håller ungefär samma standard som jag har gjort tidigare i alla fall. Sen om man blir så mycket bättre, det vet jag inte, men som sagt, den dagen jag tycker själv att jag börjar tappa, då får man väl hitta på något annat, men jag hoppas att det ska dröja ett antal år än.
Du har ju haft, Örjan, många fina kunder att köra åt, om man säger Stefan Hultman när han kom fram från Menhammar med alla framgångar ni hade tillsammans, Roger Wahlmans framgångar med hans hästar och nu Daniel Redéns. Hur viktigt var det för dig i det här skedet utav karriären att Daniel kom och fick den här träningslistan av hästar och den boost som han har givit svensk transport, men också dig? Hur viktigt var det för dig att han kom just i det här skedet, om du förstår vad jag menar?
Ja, det har ju betytt otroligt mycket för mig. Hans resultat är ju fantastiska, helt enkelt. Att han har ett ruggigt snitt, så att det har ju varit otroligt positivt såklart. Sen vet man ju aldrig vad som hänt. Om inte han hade kommit, så att säga, vilka jag hade kört på då och hur det hade sett ut. Men som sagt, det är omöjligt att hitta någon bättre tränare att köra åt än Daniel i alla fall.
Skiljer sig hans hästar jämfört med Stefan och Rogers hästar, tycker du, på något sätt? Eller hur ser du på det?
Alla tränare har ju lite olika stuk och stil på sina hästar, så att säga. Så är ju de tränarna präglar ju hästarna, så att det skiljer sig lite grann från tränare till tränare, det gör.
Vad säger du om Daniel Redéns hästar, så som han och de framgångar som ni har haft här sista tiden var, eller under sedan han fick de här fina hästarna, vad säger du om samarbete som ni har? Vad utmärker ert samarbete?
Ja, samarbetet det är ju inte så mycket mer än att jag kör loppen. Han sköter ju all träning och allting, och jag kör loppen, men det har ju fungerat jättebra, tycker jag. Daniel är ju väldigt lättsam att göra med också som människa, så att det har fungerat fantastiskt bra.
Jag har en annan fråga. Generellt sett, du är känd för att vara snäll mot hästen. Du brukar inte en häst i onödan. Du kör hellre passivt och bygger dem för framtiden. Ett konkret exempel. Perfect Spirit årsdebuterade i år. Han var ganska betrodd. Vi som följer travet inser att det finns i leken att du ska välja en passiv styrning. Men du väljer en passiv styrning då och väljer att gå invändigt för att ligga i andra spår. Upplever du att du får kritik utifrån det, och hur tänker du rent när du resonerar så där?
Det var ju rätt så bra att hästa med det där loppet, och det kändes som det skulle vara svårt att vinna, helt enkelt, om man skulle få göra jobbet utvändigt. Kritiken har väl blivit mindre, tycker jag, genom åren. Folk har liksom på något sätt lärt sig att jag kör lite snällt med hästarna ibland när det känns som att det blir tufft för dem att vinna, om de får göra jobbet, så att säga. Så att det var nog, kritiken var nog värre tidigare i karriären. Nu känns det som sagt som att folk mer har lärt sig att acceptera hur jag kör, helt enkelt.
Men påverkar det dig att du känner liksom att när du är i det beslutet efter 400 meter i loppet, att du känner att du tar i vänstertömmen och så känner du instinktivt, nu får man väl skit för det här? Eller hur tänker man?
Nej, jag försöker ju att tänka på det som är bäst för hästen och och hästägaren och mig själv så att säga. Sen att man får kritik ibland, det får man ju ta helt enkelt. Men det inte blir som man hoppas själv heller. Det är ju ibland händer ju att man gör fel på andra sätt och vis att säga. Så det går ju aldrig att klara sig helt utan kritik i den här branschen. Då, som sagt, får man göra något annat.
Örjan, du har ju vunnit allt man kan vinna i stort sett. Är det något lopp som du tänker att varför körde jag så här passivt den här gången? Någonting som ploppar upp i skallen direkt på när jag ställer frågan. Något utav kanske min mer penningsint lopp där du har suttit fast och ja, men, kört så som är din stil så att säga.
Ja, inte direkt som jag kommer på så här på rakan. Det har ju, det finns väl tusentals lopp man har gjort fel om man säger så, men inte direkt när jag kommer på att jag suttit fast i en stor kropp.
Jag har en liten grej, jag kommer ihåg, jag var producent för travåret 2014 som gick då i TV12 och då pratade jag med dig om taktikvalet i Elitloppets final när du körde pandemotör och Björn tryckte av Timo K utifrån och du sa då i varje fall att det gnagde lite grann att du inte liksom ja, släppte åt pandemotör och svarade upp Björn för att du upplevde då kanske efter loppet att du hade kraft kvar. Är det ett sånt lopp eller det är kanske helt glömt redan nu?
Nej, det är ett sånt lopp man kommer ihåg och det är klart att man undrar vad som hade hänt om jag hade kört en ledning såklart. Det får vi aldrig något svar på, men visst undrar man ju det ibland, så är det ju.
Jag har en annan fråga, jag kommer ihåg frågade dig för 10 år sedan så sa jag kan du säga de 3 bästa hästarna du har kört och då sa du att det var ja, men jag tror att du sa From Above Maharadja och Giant Diablo utan inbördes ordning. Sen har du fått den frågan och du har kört nya kanoner varje år, typ Nuncio, typ Propulsion, typ Delicious, ja, jag glömde säkert 10 hästar där, men då har du liksom dragit lite mer på svaren upplever jag det som. Finns det någon tanke med att du ska liksom släppa dina memoarer där du kör topp 10-listan och med kommentar om varje häst. Hur tänker du runt det?
Ja, det är väl inte omöjligt. Det får vi se. Men det blir i så fall när karriären är över. Men de 5 du nämnde där är ju i alla fall är väl topp 5 om man säger så. Så utan att ranka dem inbördes så är ju det 5 fantastiska hästar.
Men du, och utan att säga vilken häst, för det vet jag att du inte vill säga, du har en klar uppfattning vem du tycker är bäst av de 5?
Nej, det ska jag inte säga. De var fantastiskt bra alla 5, så att, men ja, vi, som sagt, vi får ta det sen.
Vad är det? Det där är så himla spännande. Du får ju den frågan och vi hör ju det så ofta via toppkuskaren att ni inte vill jämföra hästarna med varandra. Varför är det så känsligt det där för er att säga liksom, men Maharadja helt klart bäst, sen kommer Propulsion till exempel, eller hur man känner, vad är det som är känsligt?
Nej, känsligt vet jag inte, men det är svårt att jämföra tycker jag, hästar från olika tidsepoker och med lite olika förutsättningar. Det är lite som att fråga vem som var bäst av 16 Järnberg och Gunde Svan. Det kan liksom inte svara på det heller. Det är svårt tycker jag.
Ja, och just de här hästarna, de har ju faktiskt väldigt olika egenskaper, de här 5. Alltså jag menar, Nuncio hade ju kanske en kortare topp då som 4-5 åringarna var extremt bra. Propulsion stenhåll över flera säsonger. Delicious så lätt och snabb. Maharadja så otroligt vad ska man säga, mogen tidigt och så stark. From Above, löpskall. Alltså de har ju verkligen olika egenskaper. Så man fattar ju att det är som olika bilar fast alla är bra på olika sätt.
Ja, precis. Som sagt, otroligt bra hästar allihopa. Och faktum är att From Above blir väl lite bortglömd tycker jag egentligen. Många liksom, tycker jag inte riktigt har insett hur bra han var. Beroende på att han blev skadad så pass tidigt. Jag tror att han hade kunnat vara världens bästa häst i några säsonger faktiskt om han hade fått vara frisk. Men tyvärr så blev han skadad tidigt. Men
är det någonting som du känner stör dig att folk inte erkänner honom som han borde erkännas?
Nej, det ska jag inte säga. Alla vet att han var en bra häst. Men som sagt, jag tror att han var ännu ännu lite bättre än folk riktigt har insett faktiskt.
Mm. Mm. Du, ska vi gå in redan nu på helgen då, David? Känner du dig redo?
Jag känner mig jätteredo.
Mm. Ja, vad kul. Vad tänker du till att börja med, om vi börjar i den ändan, Örjan, med Double Exposure? Som ja, man kan nästan läsa mellan raderna. Vi hade Don Redén med i den här travpodden också. Här för någon vecka sedan bara. Och ja, det låter ju som att den hästen inte ens hade gjort bort sig i Elitloppet. Vad är dina tankar kring Double Exposure?
Nej, det är en fantastisk fin mär. Och hon såg ju väldigt bra ut i comebacken här på Kalmar. Så att, ja, hon gör ju allt rätt helt enkelt. Och har ju fått ett vettigt läge här. Så att, det ser väl ut som en bra chans helt enkelt. Det är väl Tessa DT där som man har respekt för såklart. Hon såg ju väldigt bra ut på Örebro. Så att det är väl, jag tror att det är hon som skulle kunna ge lite match.
Mm. Mm, intressant. Hon är ju snabb ut så här. Du laddar ju ibland när du laddat och då bara tar hon ledningen på två steg. Och ibland så tar du lite lugnare. Det förstår jag att du kanske inte har bestämt dig. Det beror på hur hon känns och så vidare. Men du ser det här som kanske en av helgens bästa chanser.
Ja, det tycker jag. Det är väl kanske den bästa chansen om jag måste välja någon.
Ja, i avdelning två på lördag körde Don Fanucci Zet. Vi har pratat i den här podden tidigare. Jag spikade honom när han vann på ja, det här försöket på Rome den 12 april. Då var han 27% mot LL Royal ett par till och vann ju med 30 meter. Det har hänt lite sen dess.
Ja, det var väl första starten som visade att han är riktigt, riktigt bra. Alltså, sen har han nästan bara blivit ännu bättre. Men ja, han har varit fantastiskt bra helt enkelt. Läget är dåligt såklart, men under sidan så möter han väl i alla fall på papper lite lättare hästar än vad de har gjort de två sista starterna.
Hästen, om man tänker då att han har fått två halvtuffa eller tuffa lopp. Han har ju i varje fall sänkt sitt rekord väldigt mycket. Daniel är ju sugen på honom till derbyt och så vidare. Är det någonting som spelar roll för dig i en sån här start? Eller är det inget man tänker på när det är 220 000 till vinnaren?
Nej, dels det och dels tycker jag att han är så bra att han ska klara av och göra lite jobb själv i det här loppet och har chans att vinna ändå utan att han ska behöva ta någon skada av det. Så att, vi kör ju för att vinna såklart det här loppet.
Mm. Hur taxerar du chansen? Du har en bra känsla spontant sådär. Det är läget som ställer till det förstår jag, men annars känns det bra eller?
Ja, som sagt läget är besvärligt men jag tycker att man ska kunna kanske tåla en lite vid sväng någonstans och ändå vara med och slåss om det. Så att, ja, jag hoppas på en vettig chans helt enkelt trots läget.
Mm. Ja, det är en tre på lördagen då, kör du Kogen.
Vi bara stanna två sekunder där vid Don Fanucci, David. Jag tänkte bara höra, fick du upp segerkänslan ordentligt i Kungapokalen med Don Fanucci?
Nej, men jag kände ju att han var med i striden in på upploppet så att säga. Men samtidigt var det ju bra hästar där bakom. Så att, ja, man var absolut inte någon säker på någon vinst. Men det kändes ju så att man skulle vara med där framme.
Mm. Nästa häst där som du var inne på, David, gav lite gråa hår för oss som satt hemma framför tvn och såg senast. Jag tänker på Kogan. Vad var det som hände där egentligen?
Ja, det verkar som han klev ju på någonting efter loppet där om och fick lite ont i lov. Och förmodligen så kanske var han kände av det lite grann trots att han var plastad sista starten så att man skulle väl vad jag förstår lägga på lite mer plast att man får lite mer sura att springa på. Förhoppningsvis var det där som störde han senast för att han fungerar inte riktigt som han skulle. Men han har visat bra form i starten innan så att jag hoppas att han gör ett bra lopp nu igen.
Är din känsla att han orkesmässigt är där han ska utan det är det här med hoven som spökar lite bara?
Jag hoppas att det var det som störde han lite senast, ja.
Ja. Mm. Hur bra tycker du den här är? Han har ju tjänat ganska snabba pengar och gått upp lite i klass så där. Hur bra tycker du att han är i grund och botten?
Ja, men jag tror att han duger bra i silver. Men sen är det ju möter han en sån som Verikronos är ju en fantastisk häst. Och det är en väldigt tuff final det här. Så att Verikronos är väl svår att slå under alla förhållanden om han fungerar. Men i övrigt så tycker jag att han ska kunna matcha de andra om han har en bra dag. Mm.
Yep.
Sen glider vi vidare till Seismic Wave senare på dagen. Där har ni fått innerspår. Vad är dina tankar om de senaste insatserna och uppgifter nu?
Ja, han har ju gått bra varje start och känns väldigt fin här i årsdebuten. Läget är väl bra tycker jag. Han är rätt snabb ut så att ja, jag hoppas att vi inte ska behöva bli instängda. Även om det är några startkanoner utvändigt är så hoppas jag att det ska kunna lösas utan att det blir fast. Och, ja, kommer han bara ut så, eller håller ledningen så då tycker jag att han ska räknas med chans även här. Även om Ickels Hajid också har varit väldigt bra på slutet.
Det känns som att du har gett honom ganska bra lopp överlag. Senast till exempel på Örebro, det var det ju det var ju inte bara din förtjänst utan det var ju att ingen kom i tredje spår, men det blev ju kört på läppen för honom. Känner du att han har inte fått visa vad han kan riktigt? Att det känns att han kan lite mer än det han har fått visa på banan?
Ja, jag hoppas jag tror att det är ganska bra häst det här. Att det har löst det varje gång beror ju lite på honom själv också. Att han är liksom kvick och lättbaserad och jag hoppas att vi ska kunna ha nytta av det även den här gången.
En fråga tidigare startsnabbheten. Jag har ju kollat honom arkivet ordentligt och han är som du säger ganska snabb ut. Har du laddat ordentligt med honom någon gång eller har du halvladdat mest tycker du?
Ja, jag har aldrig laddat riktigt med honom någon gång. Däremot i Orma körde han på Örebro där så drog han iväg till spets. Så att, ja, det känns som att han ska kunna öppna bra. Men sen är det som sagt, det är runa riktigt snabba utvändigt där så vi får väl se hur det går om jag kan hålla ledningen eller inte.
Yes. Mm. Ska vi flytta fram oss till dagen efter då?
Ja.
Till söndagen. Var ska vi börja då, David?
Vi kan börja med Golden Tricks, en häst som Daniel då sa förra veckan att han sa att hon skulle ut i det här fyrgångseliten för ston och att köra henne hela vägen hintade han om för han tyckte att man hade tagit upp henne och hon kanske inte trivdes med det. Hur ser du på det han sa där?
Ja, nu blir det ju svårt att köra hela vägen på tionde spår, men det känns ju som en spännande häst. Hoppas att de fungerar som hon ska den här gången. Hon galopperar ju första och blev väldigt het sist på Åby, men nu är det 1600 meter så jag hoppas att hon inte ska behöva pulla någonting nu i alla fall. Vi kanske kan lära oss lite mer hur hon funkar också. Så att det är en spännande häst, måste jag säga, men lite svårbedömd är hon innan man riktigt har sett att det funkar i lopp också.
Ja. Men hon blir ju ganska klar favorit i debuten för Sverige som fyraårigt sto mot äldre ston då galopperade hon. Känner du att att det är en sån här? Daniel har ju ett stort exempel på många lyckade USA-importer, Delicious, vad heter hon? Missouvi. Ja, det finns en hel drös. Vivacious Alley. Är hon där uppe också?
Jag vågar helt enkelt inte uttala mig om det. Han har ju tävlat väldigt bra i USA och Daniel var väldigt nöjd med Naina när hon startade första gången. Så att jag hoppas att det ska vara en riktigt fin med, men ja, vi får som sagt avvakta så hon får visa det själv i lopp innan jag drar för stora växlar.
Fattar. Mm. V73 fyrgångseliten kör du Living on the Dash. Har ju du bara kört en gång och galopperar då, vad kan du säga där?
Ja, svårbedömd naturligtvis han också i och med att innan han får gå något riktigt lopp här hemma. Borde väl normalt sett bli svårt att vinna från bakspår på 1600 mot de här hästarna i alla fall.
Ja.
Sen kommer vi till Hellbent for Run.
Mm. Ja, han har ju varit fantastiskt fin. Han har ju vunnit plättlätt båda gångerna och känns bara jättefin. Nu har det ju blivit lämpliga lopp båda gångerna han fått bestämma helt och hållet, men han har gjort det på så fint sätt så att man måste ju tro på en skapar chans även här när det blir lite tuffare motstånd.
När du kör en sån här som Hellbent for Run, spelarna var inte riktigt med på hugget här på när han startade första gången. Kände du direkt att det var något extra i den här hästen?
Ja, han kändes väldigt fin faktiskt redan innan loppet i Jordan. Sen vet man ju aldrig säkert för att det blir lopp, men han löste det på ett fantastiskt fint sätt.
För det där är intressant tycker jag, för att det är ju ett sånt exempel på men att Tarzan vet inte riktigt vad han kan, meriterna från USA är länge sedan och det är svårt att säga någonting. Är det ett sånt lopp där man tittar på oddstavlan lite grann och känner, okej, Att man kör lite efter oddset, eller hur resonerar man där?
Ja, alltså just i det här fallet så är det, inser man ju att det är svårt även för spelarna att värdera det. Så att här, i det här fallet körde jag väl kanske lite mer på vad jag kände själv. Faktiskt.
Mm. Och du sa vunnit plätlet båda gångerna. Jänkarvagn den här gången den anmälde med. Det är en känsla av att, ja, du vill ju såklart i täten gissa, han är ju startsnabb och så vidare. Men Jänkarvagn, känns som att det ska funka, eller?
Det tror jag säkert. Han har förutsatt att tävla i Jänkarvagn hela karriären i USA.
Mm. Ja, spännande häst. Känns som du säger att det är väldigt långt kvar till botten på honom. Helt klart. Sen har vi, ja, sen har vi då huvudnumret för helgen. Du drog, eller ni drog, eller du lottades till spår 8 med Propulsion. Vad kände du när du såg det?
Ja, det blir ju en svordom direkt när man får spåret, men sen lägger inte jag så mycket energi på det. Det spåret är ju redan lottat. Det kan bli ingen vitt så gnälla över sånt man inte kan påverka, utan nu får vi försöka lösa det på bästa sätt bara. Och om han Propulsion har en bra dag så är han ju man nog att lösa det, så att säga. Så att, vi får bara hoppas att han tävlar på topp.
Hur såg snacket ut bakom kulisserna? Vi anade ju efter vi hade pratat med Daniel Redén här i podden att Propulsion var ett tänkbart kort i Elitloppsleken den här säsongen, det här året, beroende på sista jobbet och hur han var veterinär och så vidare. Hur har du och Daniel pratat om Propulsion?
Ja, inte så mycket faktiskt. Vi har ju pratat lite grann om det, men ja, jag har inte vetat så mycket mer än någon annan. Så att jag har ju förstått att han, ja, att det har Elitlopp har funnits i tankarna, men sen jag tror Daniel själv tog beslut ganska sent faktiskt, så att jag har inte vetat så mycket mer än någon annan.
Du har ju erfarenhet av att köra hästar, hur ska jag uttrycka mig, alltså som blir äldre. Vilken egenskap tycker du äldre hästar tappar först? Kan man generalisera det?
Ja, generellt sett så blir de lite snabbare och tappar lite styrka när de blir äldre, de flesta, men det är ju inte alla som är så. Och ja, Propulsion har ju visat bra styrka så här långt i alla fall. Sen får vi se nu då hur formen är, helt enkelt.
Hur tänker du då, Örjan, inför loppet? Jag antar att du har dina tankar om hur du ska lägga upp försöket för att ta det till final och så vidare. Vad kan du säga här i podden?
Ja, vi får se helt enkelt när loppet går, hur det utvecklas. Det är svårt att ha någon riktigt klar plan faktiskt från det där spåret, utan vi får försöka lösa det efter vägen.
En fråga till på ämnet där. Senast han var riktigt bra, om man får säga så, det var ju kanske då i Trotting Masters på Vincennes i september förra året. Det är ganska länge sedan. Är det någonting som lite oroar dig att du inte riktigt vet vad han står för dagen?
Jo, det är klart att det hade varit lättare om han hade startat för 14 dagar sedan och varit kanonbra. Men Daniel har ju tränat på och är nöjd med hästen. Så att vi hoppas, jag tror att han ska göra ett bra lopp. Och i princip alla hästar som Daniel har årsdebuterat här i år har ju tävlar fantastiskt bra och ja, faktiskt var lite vassare i år än de var i slutet av fjolåret. Daniel var inte helt nöjd med hästarna och slutningen på fjolåret, så att de flesta har ju varit lite vassare i år, så att jag hoppas att det gäller honom också.
Hur känns det, tycker du, för din egen del då, att återigen få stifta bekantskap med Propulsion och att ni får göra det i det här loppet som ni ännu inte har vunnit tillsammans? Det ska vi ju säga. Gnager det någonting i dig, och tänker du liksom att det kan vara Propulsions sista föreställning här den här säsongen? Hur pass mycket tänker du på det?
Ja, att hans sista föreställning i Elitloppet, det måste man väl tro i alla fall. Så att, det vore ju fantastiskt kul om det skulle kunna gå vägen, men alltså, han har gjort det så fantastiskt bra ändå, så vinner han inte Elitlopp och så får vi leva med det också, så att, det är ju inga problem så, men det är klart att det skulle vara fantastiskt kul om det skulle kunna gå vägen.
En fråga på en annan häst. Det är svårt för att säga mer om Propulsion eftersom du inte har kört dem så länge. Det kommer ju bli, däremellan det är en V4 innan en Elitloppets final. Det kommer kanske bli årets största V4-omsättning. Son of God tycker jag har visat oanad startsnabbhet, främst för Daniel på Umeåker, och sen så visste man då att han kunde öppna senast på Åby också. Vad känner du i hästen den dagen?
Ja, han öppnade ju fantastiskt fort och gick ju helt okej senast till slut också, även om han varit lite stum såklart. Men jag tycker hästen visar bra form, och det är klart att en sån där öppning sätter sig lite grann i benen också, så att nu slipper han ju det från bakspår, så kanske han kan avsluta bra istället.
Du har ju kört för Fanton Arm nummer 2 vet mycket. Hur skulle du bedöma hans startsnabbhet?
Han är ganska startsnabb.
Okej. Okay. Kort och gott.
Ja, men alltså han är inte någon... Han är inget sannogad från start om man säger så, men han är ganska snabb.
Ja.
Mm. Nej, han har varit lite konstig ibland och liksom bromsa lite grann precis när bilen ska släppa, men när han tar fatt som han ska så är han rätt så snabb.
Okay. Ja. Du Örjan, om vi återgår kortis till huvudnumret också, när det gäller Propulsion här, så är vi ju många traventusiaster och travälskare som undrar status såklart, hur ska det gå, han har inte startat på länge och så vidare. Nu är det ju ett jämnare elitlopp än på många, många år. Den där riktiga fixstjärnan saknas ju om man bortser då från Propulsion. Hur ser du på årets chans att vinna elitloppet så som du ser det så här innan, jämfört med tidigare år med Propulsion?
Alltså, han har ju haft chans att vinna några gånger tidigare utan att det riktigt har gått vägen. Och han har ju chans år tycker jag också. Så att, ja, svårt att säga. Det är klart att man har ju varit säkrare på formen något år tidigare, men som sagt...
Men då har ju de här funnits också, Bold Eagle och allt vad de heter.
Ja, precis. Så att, ja, jag har svårt att bedöma om man har bättre eller sämre chans, men som sagt, chans tycker jag att han har i alla fall.
Mm. Du, bara en kort sak. Jag såg att du kör lunchtravet på Solvalla då imorgon och sen så åker du ut i Hagmyren. Nu är det ju ett speciellt elitlopp, men hur känns det att åka till Hagmyren när man lämnar Stockholm så att säga, när det är som hetast?
Tänker du att det var en annorlunda uppladdning, David?
Ja, något.
Ja, jag har ju inte så ofta åkt i Hagmyren, men nu blev det så i år. Och det blir lite lugna förmiddagar både lördag och söndag här i Stockholm i år. Och själva tävlingsdagen kommer också vara lite lugnare när det inte är så mycket folk. Så att därför tyckte jag att jag kunde ta mig en tur till Hagmyren på fredag också.
Du, travsommaren står för dörren, en del av den mest troligt utan publik. Hur mycket saknar du publiken? Kanske inte på vardagstravet, men i varje fall de här lördagarna på sommaren när det brukar vara väldigt mycket folk.
Jo, det är klart att det är synd att det är som det är. Allra helst den här helgen då, och även kommande lördagar, men nu är ju läget som det är i världen då. Vi är ändå lyckligt lottade som har kunnat få rulla på med våran bransch. Många branscher går ju på knäna, så att vi ska absolut inte gnälla. Vi får som sagt väldigt tacksamma att det är som det är trots allt.
Du får väl leka när du åker ut och värmer att det sitter publik på elektran och vinkar lite grann.
Ja, precis. Man vet ju att det är många som sitter och tittar på TV-apparaterna, så att man känner sig inte helt ensam ändå.
Det är verkligen Örjans grej, Patrik, att vinka i värmningar.
Jag får passa på i år.
Ja, precis.
Ja, men jättebra, Örjan. Jag känner mig nöjd. Jag önskar dig en lycka till då, först och främst. Och att man får ses på travbanan snart. Vi tycker också det är skittråkigt att man inte kan vara på plats. Men som sagt, det är som det är och det är inget att gnälla över. Det finns de som drabbas värre.
Ja, precis.
Ja,
stort tack
Örjan, lycka till då, så hörs vi.
Ja, tack så mycket.
Tack. Hej då.
Hej.
Trevligt att prata med Örjan Kihlström. Vad tar du med dig från Örjans snack, David?
Ja, det viktigaste tycker jag ändå är det är ju startsnabbheten på Seismic Wave som är väldigt avgörande. Det känns som att Örjan säger lite grann mellan raderna att han har feeling för att hästen är riktigt startsnabb om man skickar av honom. Och håller han ut Franklin Faye så kommer inte Erik fortsätter köra och kommer Erik ta upp och försöka rygg. Och då är det troligtvis att Seismic Wave går i ledningen. Och det är klart att han blir tuff att slå, även om jag tror att Vikings Heil har en vettig chans att klara av det.
Ja, men härligt att prata med Örjan.
Vad tycker du själv?
Nej, men det man alltid slås av när det gäller Örjan, superhärlig person på alla sätt och vis, det är ju att Örjan är Örjan. Ja. Det spelar liksom ingen roll vilket forum man träffar Örjan i, om det är som privatperson med en mikrofon på stallbacken eller om det är, ja, men som så här då i podden.
Nej, man försöker dra info ur honom med bästa hästarna han har kört. Han har frågat honom alltså, privat flera gånger. Och,
det går inte.
Även om man har tagit någon bira så här, man sitter och snackar avslappnat ett gäng. Men han vill inte särskilja dem. Sen är det såklart svårt. Det var som vi sa, att det finns ju olika epoker och svårt att jämföra. Mm. Men nog har han en uppfattning om någonting. Det skulle man vilja hoppa in i hans huvud och få en uppfattning om. Men vi får nog vänta till hans memoarer eller något liknande.
Så kan det vara. Nu tänkte jag att vi gör så här, David. Vi går kort igenom V75 på söndagen, lopp för lopp, och så grottar vi ner oss i avslutningen här i sjätte och sjunde avdelningen, som ju är elitloppsförsöken. Känns det fine?
Det känns jättebra. Vi ska säga det att om lördagens omgång känns kall på förhand, så känns söndagens mycket roligare. Det brukar vara tvärtom, att söndagens känns trist med stora favoriter, men jag kommer nog vikta mina insatser, eller kommer vikta mina insatser mycket mer åt söndagen i år mot vad jag brukar göra.
Så jäkla bra synpunkt, för det där har vi pratat om hela veckan, att söndagens V75 känns roligare spelmässigt än vad lördagen gör. Så att...
Ja, och en grej man kan tänka på lördagen, det är ju att V75 inleds ju med två ganska bra favoriter, eller alltså Double Exposure och Don Fanucci Set. Man kan också stå över V75 och spela V5 om man vill ha lite feeling istället. Då får man alla pengar i samma pool, man kan spela mångbång om man gillar favoriterna. Och så slipper man två sannolika favoriter. Det är klart att de kan torska de två, men bedömer man att de är starka, så det är ju bättre att spela V5 än att spela med de två spik-spik och sen måla, det tycker jag.
Om Kihlström vinner V75s första avdelning på lördag med Double Exposure, så gör han det definitivt inte den första avdelningen på söndagen, för han är struken med 9 Åsrud Vilja. Det gör att 10 Månprinsen AM kommer ner ett hack, men favorit är 4 Odd Herakles. Är det en match mellan dessa två, eller hur ska vi se på det här? 8 Lomebrage kommer väl laddas trots sitt läge?
Ja, jag har inte lopparkivat det här loppet ännu.
Nej, men spontan känsla.
Känslan är att jag vill betala mest för Odd Herakles. Det verkar bli jämspelat. Nu är ju Månprinsen nedstruken ett spår, men jag tror att det skiljer 3 år mellan de här två. Jag tror att känslan är att nu har inte Månprinsen visat någonting som tyder på att han ska vara lite väg sista biten för att han är äldre, men han har ju inte satt på några prov heller. Mm. Jag tycker att Odd Herakles ska vara först häst.
Mm. Vi har 75 andra.
Vad tycker du?
Ja, vi hade ju den här Elitloppspodd extra med här tidigare veckan med Axén, han var med. Vi pratade om Lomebrage då, att Erik inte kör Lomebrage, att det är ett minus där. Jag älskar den här hästen, alltså han trivs ju perfekt över de här förutsättningarna. Blir det bra väder?
Exakt, bra väder är viktigt för
honom. Han springer av sig själv där fram i ledningen, så att han är given, tycker jag.
Ja.
V75 avdelning 2, vad tog du med framförallt från Örjan då? Golden Tricks där, som du var lite nyfiken på.
Jag tror att de är missnöjda med bakspåret just den här gången, för de ville verkligen testa av henne och låta henne löpa ut. Jag har feeling för att 2 Sashay My Wave kommer göra ett topplopp här. Hon vann ju 3-ångsliten för ston förra året och var riktigt bra då. Hon trivs med de här förutsättningarna. Det är möjligt att hon inte tar en längd på ett Don't Lose All Money, men det är 640 meter här, vilket gör att kurvan kommer lite senare, och då borde det vara lite fördel 2 i spetsstriden.
Apropå Colgjini, jag undrar om inte var den de hade lagt ut på sociala medier här.
Jo, det var det.
Vi svarade det på rakan där ute på Vombo. Ja. Så har de filmat från bilen. Det var nog hiskeligt vad den såg ut, alltså, Sashay My Way, på ett bra sätt alltså.
Ja, sen är skrällen i loppet 5 Ghost in the Shell. Alltså, den här hästen var väldigt bra som 3-åring. När hon väl var bra, hon funkar lite ojämnt. Mm. Vi vet inte var hon står efter en galopp i årsdebuten. Det kan vara allt mellan himmel och jord här, och som 1%are är hon ruskigt underspelad.
Härligt att du fick med den. Tredje avdelningen, så är nummer 8 Ecuride jättefavorit och kommer att bli så också. Jaha, vad gör vi med den här storstjärnan?
Den här storstjärnan är den... Det enda jag vet att jag ska göra på söndag, det är att försöka ta betalt emot Erik Ryde. Han är jättefin, jag blev grymt imponerad senast, men nu är det alltså 1640 meter. Tidigare var det fjolsliten 609, men det är 640, vilket gör att... Att det är kort distans gör att han måste verkligen maxprestera. Det kommer inte gå långsamt någonstans i loppet när han kan avancera. Jag tycker det är en favorit i stor fara. Inte för att han ska vara sämre eller för att något är sämre än tidigare. Bara för att man kanske inte går all in liksom på våren som 4-åring i det här loppet och bara bombar framåt. Ett Ostrich. Alltså startsnabbheten han visade framförallt i försöket med den finalen. Så han är ruskigt startsnabb och jag har svårt att se att han ska missa ledningen från innan. Sen har han ju tappat travet i slut två gånger. Det är väl svårt att och sådär. Men jag kommer väl betala för honom även Clickbait och Admiral As. Admiral As som jag använde med jänkarvagn den här gången.
Men 1600 igen på Oster känns ju plusbetonat.
Känns jätteplusbetonat. Det känns man kan springa hur fort som helst över kort distans.
Ja, verkligen.
Så att sen är det ifrån vad Chossabek hittar på därifrån. Men jag kommer att gardera Ecru D bara för att han blir stor favorit helt enkelt. Vad känner du?
Ja, men jag har feeling för Osterch. Vad säger du? Är det jättekusk minus eller på den? Gopo har ju sådana kört på slutet.
Ja, det får man ändå säga att det är. Även om det är kul att Chos kommer, att det blir en roligare mix. Vi pratade om en Ludde tidigare, att han tillför något nytt eller tillför ett tävlingsmoment. Det gör ju absolut Chos för Bäck. Så att det är kul, men jag är inte säker på att han får iväg honom lika bra som Erik och Björn har fått.
Örjan var uppåt på Hellbent for Am, det hörde vi. Jättefavorit i V754.
Ja, han gillar den hästen väldigt mycket och det gör man själv också. Vi pratade om det tidigare att man kan ladda med honom i 07-tempo och sen bara ta upp och köra 22 med honom ett steg senare. Anmäl med jänkarvagn nu. Det är klart att det är rätt favorit, men alltså 66% just nu. Visst, det är lite omsatt på V75. Det är 1,4 miljoner. Det kommer hända mycket, men blir han så här stor favorit att han blir, säg, 45 så kommer jag ändå vilja gardera
honom. Ja, men det kommer han ju bli, David.
Ja, det händer väldigt mycket med de här treåringarna. Det är ändå några stycken som går barfota medan han går med skor. Jag är grymt förtjust i hästen. Jättehäftig häst, verkligen. Och jag tror att han går en ljus framtid till mötes. Det här är inte det viktigaste loppet för honom, utan man behåller skorna på och sådär. Så att jag kommer att gardera honom den här
men
gången.
Men fy fan, vad floskligt. Går en ljus framtid till mötes.
Ja, det var hemskt sagt. Förlåt. Usch. Vilken tråkigt sagt om mig.
Vi är 75:s femte avdelning. Vad hittar vi här? Det har 38% just nu på nummer 4, Chapuis.
Jag har en klar förstås där. Det är 9 Tabasco CD.
Ja, då är vi på samma linje, David.
Ja, kör som ordinarie kusk.
Bike den här gången.
Va?
Det är bike också.
Bike den här gången. Han går väl ner 2 klasser. Han var grym på Färjestad under påsken. Han rundade dem i fjärde spår sista sväng. Fick galopperande hästar i knät i 10 sista varvet eller någonting. Jag vill betala tidigt för honom.
Om vi säger att Don Fanucci sett går ner i klass när han möter sina kamrater där på lördagen. Efter att de mött kulttopparna hela tiden, så är väl precis vad Tabasco CD gör här också.
Ja, så är det.
Ja, det är supertidigt. Nu då? Nu kommer vi fram till första elitloppsförsöket, där man alltså fick Earl Simon från spår 8. Det gör ju sig till såklart.
Ja, det är ju svårt. Alltså det är ju troligt att han är bästa häst i det här fältet kapacitetsmässigt, men det finns ju faktorer som är svåra. Franco Vri, aldrig kört på svensk mark. Var ska han hamna? Ja, det är spekulationer som är roliga, men han blev faktiskt ganska lite spel i försöket också. Är känslan. Man hör folk verkar inte riktigt tro på honom. Så att från att ha vi att dissa honom så börjar luta lite åt Earl Simon då, om det stannar på såna här spel. Jag har sett på lite fasta odds här och där hur vartåt det lutar. Och, nej, han är ganska intressant Earl Simon faktiskt.
Franco Vriv ska ju säga det för dem som inte följer helt och hållet så. Det är en bra kusk nere i Frankrike. Men vad är feelingen att det går nu då? Jag kan tänka mig att vi sitter här nästa vecka när vi ska summera ihop hela helgen i podden. Och så säger vi någonting om Franco Vri. Men det borde man kunna räkna ut. Eller? Ja, men vad tror du? Vad kommer han göra? Vad gör han härifrån, Franco Vri?
Nej, men jag tror inte han gör någonting från start. Det låter de andra köra. Sen kör han till efter 450-500 meter. Och kör han fram i dödens. Det är vad jag tror att han gör. Gör han inte det så spelar han ju schack med loppet och gamblar om att ta sig till final. För skulle det gå lite långsamt, han sitter kvar, då ska alla ut i tredje spår, 700 kvar, och då riskerar det att hur bra han än är så blir det ju inte konditionsutslagsgivande för den hästen, utan det blir liksom en speeduppgörelse. Då är han utlämnad.
Finns det lill chans att Missile Hill tar sig förbi Disco Valente?
Det finns det, om han gör det inom 100 meter, men gör han inte inom 100 meter så ja, då är det mindre chans. Men Missile Hill är ju travsäker och liksom går och laddar med på ett annat sätt. Det gör ju inte Disco Volanta. Han kan ju vara lite trevande och första biten är inte jättesnabb, men efter 75 har han en utväxling som få andra har.
Okej. Okay. Vilka 4 går till final nu då, David? Det är bara några dagar kvar här nu. Du har ju hunnit syna det här loppet många gånger nu.
Ja, och man ändrar sig lite hela tiden, känner jag. Jag känner att folk kommer undra. Då får du bestämma det, för du har sagt massa olika.
Ja.
Men jag säger Sorbet. Jag säger Earl Simon. Jag säger Million Dollar Rhyme. Och jag säger Vivid Vice As.
Mm-hmm. Sorbet kanske du? Den mest överraskande i den där kvartetten.
Ja, men så här, jag tror Sorbet han kommer vara med bra från start. Jag kan se honom, jag är svårt att se vad hans sämsta scenario är. Det kan bli ryggledaren, det kan bli en lugn döden som inte behöver vara hela världen för honom. Om det går i normalt tempo så att säga. Så att, ja, jag tror Sorbet kommer göra ett riktigt bra lopp.
Ja, jag tar mina fyra. Earl Simon. Missile Hill.
Earl Simon heter han.
Okej, okay, sorry. Missile Hill.
Ja.
Million Dollar Rhyme.
Ja.
Vivid Wise Ass.
Ja. Alltså Vivid Wise Ass är fortfarande väldigt osynlig. Det ska bli kul att se honom. Han visar ändå fartresurser senast. Visserligen bara en kort tid i underloppet som var hiskeliga.
Mm. Mm.
Barfota runt om nu. Så jag har mycket fram emot att se honom.
Får klippa ur det här nästa veckas podd. Får vi se hur nära vi var.
Ja.
Ja. Heat 2 då. Med Elian Webb. Som har många förespråkare, det såklart, med tanke på utgångsläget spår 1. Och samma här då, den sidade hästen fick spår 8 i Propulsion.
Elian Webb har ju blivit mångas favorit i slutsegern, vilket jag tycker är väldigt konstigt. Jag tycker inte att, jag menar, han har vunnit, han är ju varit grym från ledningen och obesegrad på svensk mark och så vidare. Men det är helt andra förutsättningar nu, det är mycket bättre hästar. Av de loppen har väl 80% varit gulddivisionen på vintern. Han vann visserligen Paralympiatravet, men fick köra 14 första varvet. Jag har ingen feeling för att Elian Webb är topp 3 i elitloppet. Det finns väl i boken att han kan rinna undan från spets här om man ingen kör mot honom i försöket.
Mm. Men det är väl i försök han ska vinna, det är vi överens om. Om man ska vinna så ska han väl göra det i försöket.
Ja, men sett till hur folk värderar honom så tycker att han är väldigt övervärderad. Jag har ingen feeling för att Elian Webb vinner elitloppet.
Nej,
eller är topp 3.
Nej, inte jag heller. Vem tror du mest på i loppet då?
Jag tror att Atreversiamo, det är min slutvinnare, men jag måste ta ställning. Det är inte så att jag har super feeling för att han bara ska vinna elitloppet. Han är en av två som går med skor i försöket eller allmänt så, det är han och Elian Webb. Men jag tycker att han är 5 år, hans kurva pekar rakt uppåt. Jag hör på Erik Adelsson, han har sagt redan i över ett år hur bra hästen är, han betonar det. Hästen utvecklas för varje lopp. Om du tar för ett år sedan, han gick då 10-8 i dödens på Campo Bahia. Alltså detta är kungapokalen på våren som 4-åring. Hur han utvecklades framåt. Man får isolera derbyt som han ändå vann utan att vara som bäst. Har han då fortsatt utvecklas från liksom att han vann Prix Ridley Express på 10,5 utvändigt om Viking Brodde. Då bör han vara ruskigt bra den här dagen.
Mm.
Jag har känslan av att Erik har lite S i rocka, man vill ha startsamhet och så vidare. Hästen har en väldig utväxling. Så att jag tror att han går till final. Taekwondo är grymt imponerad av. Pekar också kurvan rakt uppåt. Jag tror han går till final. Ja, sen är det liksom lite sådär. Propulsion. Örjan är ju bra på att lösa det. Han kanske inte vinner försöket. Men han är bra på att liksom hitta ner och köra lagom fort för att ha liksom att köra med sista 200.
Mm.
Sen så får jag säga Cockstyle, Elian Webb. Det står mellan de två. Men Cockstyle har en feeling kommer att vara riktigt bra. Vad säger du?
Vilka som går till final?
Ja.
Då tror jag att Elian Webb hasplar sig dit på något vis. Ja. Finns det inte i leken med tanke på Racing Mange där att han kan vara nära ändå, eller? Att ta sig förbi?
Ja, det finns ju. Alltså, Disco Volante tog en längd på Elian Webb på Bergsåker. Och det var ju efter en bit den stadsamheten blev påtaglig.
Det var kuslig Racing Mange senast alltså.
Ja, men jag vet inte. Han tog ju inte. Det var ju lite grann för att det var Konrads Rödluva och Örjan inte ville in i den här superkörningen. Mm. Jag tror inte Jorma kommer göra som Jorma gjorde då. Eller som Örjan gjorde då.
Okej, okay, då säger jag Elian Webb. Propulsion givetvis. Cockstyle med tanke på intrycken. Som han har varit definitivt en häst som kan vinna hela elitloppet Cockstyle. Mm. Och så tar jag... ja, jag säger Billy de Montfort då.
Ja, med tanke på du dissar alltså Taekwondo och Atreversiamo.
Mm, det är dina djur.
Ja, man får tycka olika. Det är det travspel bygger på.
Det är det som är så jäkla härligt. Propulsion som sagt. Örjan gör det som krävs i försöket. Vill ha lopp i kroppen inför finalen. Åh, herregud vad kul det ska bli att se Propulsion i finalen.
Mm, vi får se. Det är väldigt sällan Örjan har kört sådär med honom också att han... Ja, men typ som man körde med Nuncio i elitloppets final 2016 när han går fram tidigt i dödens, inte låter någon annan avancera utan bara markerar spåret och kör mot ledaren. Mm. Det kommer man behöva göra i en eventuell elitloppsfinal och ja, om hästen är bra och han liksom... Det, eller det är ett troligt scenario så ska jag säga när Örjan bestämmer sig för att köra offensivt.
Ja.
Och det finns ju leken, absolut. Sen är frågan om han klarar sista 200. Jag tror inte att han är där som nioåring, men jag har gärna fel.
Ja, vi tror ju olika där. Jag tror att han har... Jag hoppas att vi får se. Jag hoppas att vi får se honom i det skicket som han kan vara i Propulsion. Då tror jag att han har bra chans att vinna Elitloppet 2020.
Japp.
Jaha, David. Vi har mycket att se fram emot i helgen. Ska vi avrunda den här podden med sedvanlig punkt, tycker du?
Ja, vi kör hiss och diss.
Ja, är det jag som ska få hissa den här veckan, David, efter att jag har fått dissat de senaste 4-5 veckorna?
Det tycker jag.
Ja, kul. Då hissar jag de yngre kusktalangerna som tar för sig allt mer. Det har ju varit ett generationsskifte, kan man ju lugnt säga, här de senaste åren och senaste året här, där de yngre verkligen kör som riktiga proffs som har varit med länge. Jag vill lyfta fram en kille och jag lyfter fram han som vann dubbel V75-seger på Gävle förra veckan, Mats E. Ljuse. Det var många som uppmärksammade det framför tv-apparaterna när han körde argbiggan till exempel. Så otroligt vårdat han körde den hästen. Och sen han bara också smekte ur tussarna ur hästens öron. Alltså det var trappor det där, David. Otroligt läckert att se.
Det känns som att de lite tar uppmärksamhet från varandra, de här bruna ljusen, framförallt Magnus och Mats. Mm. Hade inte den andra funnits så hade den ene hyllats ännu mer. Mm. Nu slåss de lite grann om samma utrymme.
Ja, det gör de. Men de är duktiga, hela gänget där. Hela familjen. Och så vann han också med gott klirr efter en väl avvägd styrning. Det är kul att se de här ta för sig, att det inte alltid är de här namnen som vi har vant oss vid de senaste åren. Så att, nej, jag vet också att du hade gärna sett honom bakom Sorbet till exempel, för att kanske hotta upp det ännu mer inför Elitloppet där. Jag gillar ju valet av Linderoth, men jag förstår vad du menar.
Ja, alltså det är inte som att jag missunnar Per Linderoth att köra Elitloppet. Jag tycker också att det var kul val av Linderoth, men när du sa att det var... Du sa något ord där som jag hakar upp mig på.
Uppfriskande, va?
Uppfriskande. Jag tyckte kanske då att uppfriskande, det hade jag använt tillsammans med Mats Ljuse. Men jag tycker mer att det är kul för Per Linderoth att han får köra det än att det är uppfriskande.
Mm.
Så att, ja. Men det var snygg spiker det på tillsammanssystemet, travpoddens tillsammanssystem förra veckan. Gott clear. Nu hjälpte inte det för vi hade inte med heading reference. Men kul, Patrik.
Verkligen. Vi får se om vi sätter dem nu till helgen också. Det blir min hiss den här veckan. Dista, David. Jäklar vad jag är nyfiken nu.
Ja, jag ska dissa och vi går tillbaka till samma tävlingsdag, Gävle i lördags den 23 maj. Silverdivisionen så var nummer 6 Valley Brodde favorit. Mm. Det blev en väldigt tuff inledning. Hästen var i fjärde spår och det var lite bråk om spåren där och det kördes rejält på alla händer. 10 första fem. 10 första varvet gick det. Det var ett lopp över 2,6. Och det var liksom 1500 meter mot 12,5 första 1500.
Ja, han fick jobba ordentligt i alla fall.
Han fick jobba ordentligt. Och hästen var av förklarliga skäl trött. Kanske redan 600-700 kvar. Och Örjan, i vanlig Örjan, han körde ju inte på honom. Utan han fattade ju att den här hästen tar inga pengar. Så jag kan lika bra mer eller mindre ta upp. Så Örjan tog upp och körde hem på upploppet när han var 100 meter efter tätstriden.
Mm.
Det är väl fullt logiskt att en travhäst blir trött med det upplägget och det är sånt som händer i trav. Men att Gävletravet då, barndomar slash måldomar, vilken av dem är det som ger startförbud?
Mm.
Ja, de gav i varje fall Valley Brodde startförbud mellan den 23 maj till den 2 juni för dålig prestation. Då måste jag bara ifrågasätta vad man har för förväntningar på en travhäst om den springer 10 första varvet över 2,6. Och därmed utgår felfri på upploppet.
Det är väl måldomarna, tror jag. Jag tycker det är uselt.
Jag tycker det är fruktansvärt. Det är det här problemet vi ofta har inom travet med de här domarna. Att de är så ojämna. Och hur kan man få det här till en dålig prestation?
Mm.
Det har ingen förståelse för alls. Så att måste vara mycket mer konsekvent över den här linjen. Det är ingenting som vi löser över natt. Men att hästar som Valley Brodde som gör den prestationen i lördags för startförbud, det är inget bra.
Någonting för podden att ta upp och grotta sig ner lite mer i framöver kanske?
Absolut, absolut.
Bra, David. Du, det sista då. Du var inne på det tidigare. Hur pass laddad är du och hur tillbringar du din helg?
Vi har som sagt hyrt ett hotellrum i Stockholm, några stycken. Vi har inte för många på grund av smittspridningsrisk och så vidare. Det är det som är, det glömmer man lätt bort liksom i det här, att det finns en anledning till att vi inte får vara på Solvalla. Så att jag tänkte faktiskt foka lite på lunchtravet fredag med jackpotten där. Brukar störa över den lite grann, men tänkte foka på den eftersom lördagen var lite trist också, så lägga mer energi på den. Nej, det ska
oväntat
bli skitkul.
Oväntat ändå.
Ja, men det var lite jackpot och sådär, så att, ja. Jag kommer göra det.
Härligt.
Så att, ja, själv då?
Det blir som jag sa, med några härliga vänner får sitta och titta på Elitloppet hela dagen där. Så att, det ska bli jäkla härligt att det äntligen är dags. Och jag får väl säga det ytterligare en gång, det du har varit inne på, att det ska bli härligt på något vis, mysigt med söndagkvällen där, Elitloppet på söndagkvällen. Det ska bli spännande att se hur det känns.
Skitkul.
Mm. Bra David, tack för den här veckan. Kör hårt i helgen så hörs vi nästa vecka.
Ja, vi önskar alla en grymt trevlig helg och ha festa sådär lagom som man kan göra ett sånt här år. Så ses vi nästa år. I podden ses vi nästa vecka, men nästa år på Valla, och det här året glömt.
Så är det. Tack och hej.
Hej.